Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Skellefteå kommer med slitna ben från en Game 7. Får du möta ett utvilat Rögle med självförtroendet i Heaven? Söker du en pigg rådgivare för tjänstepensionen eller har du tappat självförtroendet i förvaltningen? Kontakta då oss på Vågen. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Skellefteå vann den sjunde avgörande matchen mot Luleå och därför är Skellefteå Rögle semifinalmotståndare. Rögle var ju klart sedan tidigare efter 4 raka mot Frölunda. Vi fokuserar på semifinalen, den historiska semifinalen för Rögle. Daniel Roth, Linus Alin har många synpunkter och tankar kring detta. Jag, Mattias Hjelm, ska försöka styra dem framåt, vilket i och för sig inte är så enkelt. Men vi gör ett försök.
Du låter inte så taggad, Hjelm, men det är inte kul med slutspelshockey. Ja, välkommen till begravningspodden, avsnitt 122. Nu ska vi stänga säsongen på det år.
Okej, då tar vi om det här.
Nej!
Nej!
Du får ju en chans att gaska ut dig från och med nu.
Jag tycker också det är intressant, Hjelm, att du tycker att jag och Daniel är de som ska stå för synpunkterna och åsikterna. Det är ju någonting som du annars gärna tar fatt i också. Så jag synar dig på det introt faktiskt och den förutsägelsen.
Jag har en synpunkt. Jag har en skallning. Men det är ju också det enda, tror jag.
En på en timmes avsnitt. Oddsen på det är ju skyhöga. Jag kan bli miljonär och spela en 10 kronor på det.
Gå in och spela på rotalincasino.se. 1000 spänn på Hjelms skallningar.
Stor. Ska du ha den nu eller ska vi vänta med din skallning?
Ska vi ta den direkt så att vi får fart på det här?
Men gör det då.
Jag tycker det är skitdåligt att semifinalen bara spelas över 5 matcher. Jag förstår inte det här. Förklara det för mig. Hur kan kvartsfinalen spelas i bäst av 7 och sen när det är de 4 bästa lagen kvar, nej, då blir semifinalen bäst av 5 och sen är finalen bäst av 7. Det hade väl varit, om det nu handlar om tidsaspekter, det hade väl varit mycket rimligare att slå ut 4 lag i kvarten över 5 matcher och ha 7 i semifinalen. Ge mig ett bra svar på detta. Jag tycker att det är störigt så in i Norden.
Jo, men det är så att det har kommit ett virus som har angripit världen som heter corona. Och det är... Nej, bara skojar. Ja, men det har väl med det att göra.
Det förklarar att kvarten var i 7 matcher.
Ja, men det är väl för att skaffa sig luft längs vägen. För att man var väl rädd för att få hack i skivan. Och för att inte behöva spela över både midsommar och sommarsemestrarna. Så har man väl tagit till liksom komprimeringsåtgärder. Bland annat det här med 4 matcher på 5 dagar. Hela slutspelet är ju fullt av rena komprimeringsåtgärder.
Jo, men min poäng är, om man nu ska ha en komprimeringsåtgärd, varför tog man inte den komprimeringen i kvarten istället för semifinalen? Det är det jag inte greppar.
Så har vi välkommen till Johan Hemlin. Nej, men jag vet faktiskt inte. Vet du det, Linus?
Nej.
Vi står här med brallorna nere. Sitter 3000 lyssnare och skrattar åt oss.
Vi kan väl försöka kolla upp detta under avsnittets gång. Om jag kan använda min liksom beryktade usla simultanförmåga. Så kan vi se om jag kan lösa detta.
Jag tycker, oavsett om ni hittar en logisk förklaring eller inte, tycker jag att det är huvudlöst. En kvart ska inte spelas i 7 matcher och en semi i 5. Det är för bakvänt. Gör om och gör rätt.
Det är lite sent nu, tror jag. Men jag har läst artiklar där Hemlin pratar om detta. Att liksom, jag försökt liksom hitta sätt på olika sätt att hitta liksom tidsbesparande åtgärder. Men vi kan få återkomma till det. Nu får vi, ja. Vi får inte glömma att vi ska titta på SM-semifinal på fredag kväll.
Nej, nu är jag glad igen.
Eftersom vi är så extremt övervägande, det var ju så mycket halleluja i förra veckan, så det känns så bra att börja med lite samlade skallningar.
Ja, och min enda synpunkt på hela det här avsnittet. Så nu är det, it's all yours, som vi säger.
Vi får väl se, vi ser. Vi flaggar om vi hör några synpunkter.
Rögle ska in i semifinal. En historisk sådan. Men jag tänker så här, att eftersom de redan har plöjt kvarten och gjort en historisk resa i kvarten, så ska det väl inte vara några problem att ta sig an en semifinal?
Nej, om det vore så enkelt. Ja, men de har väl skaffat sig åtminstone bästa möjliga förutsättningar. De har ju skakat av all eventuell både rost och nerv och orutin i en kvartsfinalserie och gett sig själv optimala förutsättningar att vila 9 dagar, komma friska och fräscha mot ett Skellefteå som har jagat livet ur sig i 7 matcher mot Luleå. Så att, och dessutom möter ett lag som har vann 3-4 matcher mot i grundserien. Så att, man kan väl inte säga annat än att det är
klart
perfekta förutsättningar. Dessutom en avgörande match på hemmaplan om det skulle behövas.
Nej, men Rögle, som du säger Daniel, inför kvarten hade man ett långt break och inför semin får man ett långt break. Det är ett läge man också skaffar sig såklart av tack vare sin placering i grundserien, och sen då att man knockar ut Frölunda med 4-0 i matchen. Men Rögle har ju verkligen kunnat finslipa och förfina sitt spel ännu mer efter kvarten. Och man har ju dessutom bevisat för sig själva att den här vilan, matchoträningen som var, eller matchovanan som var ett litet frågetecken inför Frölunda-serien ju, som vi tog upp här bland annat, hur man skulle hantera den starten. Det har man bevisat för sig själv att man kan hantera ju, om man så på hur det gick mot Frölunda.
Precis. Återkommer till det. Det är ju lite orotsyn mellan varven. Cam Herbert har ju aldrig varit huvudtränare för ett lag som spelar SM-slutspel på seniornivå. Så jag kan väl tänka mig att även där har man fått kanske lite självförtroende i sättet att preparera laget. De har väl spelat 4 matcher på en månad där inför Frölunda-matchen. Och satt ut ett lag mot ett lag som, mot ett Frölunda som var i matchtempo, och visade sig att det var ju inga problem alls. Rögle kom ju ut på pigga, studsande ben och hade bevisligen liksom förberett sig på bästa sätt.
Jag ställer en fråga. Jag gör inget tyckande. Är det inte så, nu väldigt ledande, är det inte så att vi journalister överskattar detta med att inte ha rutin? Brynäs tog in 2 helt oprövade kort men hade andra egenskaper, lyckades klara sig kvar. Cam Abbott, vi pratade om det här inför kvartsfinalen, de gick in och sopade banan med Frölunda. Och det är så enkelt väl att vi faller in i det där, att hela tiden pratar om att Rögle har inte varit här tidigare, tränarna har inte varit här tidigare. Nej, men de har varit väldigt involverade i mycket, som spelare själva, och Janne Larsson vet hur det är att gå hela vägen till exempel.
Jo, men du kan ha en poäng, absolut, igen, men samtidigt så är det ju, har man ju sett ganska många gånger hur lag har gått på smällar på grund av att de inte har vetat lite vad som väntar. Vi såg Rögle när de spelade play-in mot HV till exempel för ett par säsonger sedan. Då var det till och med spelare som vittnade om att vi var inte riktigt, trots att de trodde det, så var de inte riktigt förberedda på att tempo skulle skruvas upp så mycket som de gjorde i match 1 i Jönköping den gången. Vi såg det på Leksand nu också, som kom in som en joker i slutspelet och blev liksom pang, boom, hej då. Örebro 4-0 i matcher och helt odiskutabelt vidare. Så det finns ju exempel åt båda hållen. Men för övrigt ställda finns ju många spelare i truppen som har vunnit i både Sverige och utomlands och vet precis vad det handlar om att ta en titel. Så visst, föreningen har inte rutin av det, men spelarna i laget är det ju många som har. Så det finns lite olika synvinklar att vända och vrida på de argumentet och den tesen.
Ja, men jag skulle säga så här. Min liksom grundinställning där är ju liksom, om du inte har gjort någonting innan så kan du inte veta Det betyder inte att alla som går in i sitt första SM-slutspel som ansvarig tränare på seniornivå gör en massa fel. Det finns ju vissa som är naturbegåvningar som gör allting rätt. Så här långt har ju visat sig den eventuella liksom bristen på erfarenhet har inte varit någon belastning, för att Cam Abbott förberedde bevisligen sitt lag optimalt och vann bevisligen liksom coachmatchen mot Roger Rönnberg förra rundan. Men parallellen med Leksand är ju intressant, för Björn Hellqvist hade väl inte heller så mycket erfarenhet av detta. Leksand också ganska liksom nya på den här platån i modern tid, och där var det liksom soppatorsk och de ledande spelarna fixar liksom inte att leda det längre och ut med buller och bång. Men samtidigt som då Rögle tog en helt annan väg. Så att det kan gå bra trots att man inte har erfarenhet, men det finns inga garantier att man kan hela läxan.
Kan det bero på förväntningar också, tror ni? Alltså hur det har gått under grundserien och vad man liksom förväntas göra. Leksand kom in med en succébetonad grundserie bakom sig. Kanske var man lite så här, ja men slutspel, jättekul, det är en bonus. Så att, vi räknar inte med att vara här i den här kvartsfinalen. Det här är liksom hej och hå. Rögle har hela tiden pratat om sin målsättning. Eller i alla fall under säsongens gång har de ju börjat prata om det utåt också. Att det är guld som gäller. Så där har ju den interna förväntningen och kanske också kravställningen varit annorlunda hela vägen. Jag vet inte om man kan väga in det i det mentala spelet också.
Jo, men det kan man väl göra. Det ryckte ju ut en samlad populistisk skara som började upp om att Leksand skulle ta SM-guld. Jag minns inte vilka det var, men det var ju några som gjorde det ju. Men det var egentligen inte det som var min tes, men min tanke är att det har gått ganska snabbt för Leksand på den här platån. Liksom. De har varit ett skämt i många år. Björn Hellqvist någonstans längs vägen i vintras började göra detta till en vinnande organisation. Det har gått väldigt, väldigt fort där. Den här processen i Rögle har ju ändå pågått stadigt, liksom lagt kloss för kloss sedan november 2017. Så det är klart att min bild är ju ändå att Rögle där står på mycket, liksom, har kommit mycket längre i processen med att liksom ingjuta en vinnarmentalitet i väggarna.
Jag minns att det var några kvällstidningsmurvlar som pratade och hypade Leksand som SM-guldaspiranter. Så jag hjälper dig lite på traven där, Daniel. Sen vill jag också bara konstatera att Janne Larsson har ju visst tagit guld som assisterande tränare i Brynäs 2012. Så var det sagt också. Och sen en tredje sak. Det här som man har läst någon gång om, ja, där spelare eller så i Rögle har sagt att det är vi mot världen. Det tror jag inte man kan köra med längre, för det är ingen hel värld som är emot Rögle. Snarare är det tvärtom, att det är många som uppskattar Rögle och tycker att det är en fascinerande och häftig och spännande resa som Rögle gör, och definitivt har sett dem som en potentiell guldkandidat, kandidat under ganska lång tid nu. Så det argumentet tror jag inte de kan mata sig själva med längre. Bör de inte kunna göra när de är framme i semifinal?
Jag tror det är ett ganska bekvämt sätt att prata utåt för att liksom borsta bort lite av den press och lite av den förväntning som finns. Att man sluter sig lite på det sättet och säger att det är vi här mot resten. Folk där ute tror inte på oss. Det är nog ganska skönt att prata så istället för att gå ut och säga att ja, men vi, precis som alla andra, förväntar vi oss att ta guld. Allt annat är ett fiasko. Då hade man ju satt ganska mycket mer press på de egna axlarna.
Men alltså, funkar det receptet att ljuga för sig själv? För det är ju inte så att alla utanför och många utanför inte tror att Rögle kan ta SM-guld, att de inte kan ta SM-guld. Det är ju tvärtom. Det är ju många som har pratat länge om det och verkligen tror att Rögle kan ta SM-guld.
Men min känsla var ändå att rent taktiskt så hade de en bra kurva i den bemärkelsen, för de gick ju som en oljad blixt liksom hela hösten. Men vi har ju själv belyst det och sett hur liksom form eller liksom prestationskurvan faktiskt har planat ut, och det har gått sämre på våren och de tappade serieledningen och med det följde väl ändå liksom, de gick ju inte in i kvartsfinalspelet som någon slags liksom jätteguldfavorit. Jag vill ändå, det känns ändå som att Leksand fick liksom mer den typen av liksom hype på sina axlar med liksom sista svängen där i rundserien, så är ändå min känsla att det där guldsnacket klingade av lite på Rögle. Nu kommer de att få det igen efter den här kvartsfinalen, så får de ju leva i att de är liksom, folk förväntar sig att de går till final. Så nu blir det ju liksom ett lite annat tryck.
Det är sant. Vi var ju, ingen av oss trodde ju egentligen, ja, jo, vi trodde att Rögle kan ta SM-guld, men vi gissade på andra lag. Jag kommer inte ihåg vad jag gissade på, men jag vet att ni gissade på Skellefteå.
Ja.
Var inte så? Var jag inte vet. Ni inne på Skellefteå som SM-guldvinnare? Och då blir det ju fantastiskt intressant nu att se vilka som faktiskt, ja, drar det längsta strået till stacken av arbetsmyrorna i Rögle och Skellefteå.
Men rent förväntningsmässigt så möter de också Frölunda, vilket de flesta sa ju ändå ungefär som jag, att man höll Rögle som någon slags liksom knapp favorit, typ liksom 4-2 favorit mot Frölunda. Man gick inte in i kvartsfinalen med ett tungt favorittryck på axlarna. Nu är ju favorittrycket större. Och det är en kortare serie. Det känns som att det kan bli lite mer rock'n'roll nu.
Kortare serie, och Rögle börjar med två hemmamatcher. Det kan ju vara helt avgörande också. För att ta Rögle de två matcherna, då ska det ju extremt mycket till för att Skellefteå ska kunna vända på det.
Så är det ju. Starten här blir ju, det behöver man ju inte, det säger sig självt att starten, första matchen redan här fredag kväll, kommer att lägga grunden för hela den här semifinalserien. Samtidigt så är Skellefteå väldigt starkta av deras vändning mot Luleå. Luleå hade dem mot repen 3-2 i matcher. Och är det något lag man inte vill släppa till en sån ledning och ett sånt läge till, så är det väl nästan Luleå med deras målvakt i Lassinatti och deras sätt att spela liksom defensiv, stänga ut hockey för att slå vakt om någonting. Så att de tråcklade sig undan och förbi och på något sätt ganska självklart vann den här sjunde avgörande matchen, gör ju att det kommer in ett Skellefteå med verkligen vind i alla möjliga segel inför den här semifinalserien.
Linus, när du nu pratar om, nämner Skellefteå, så är det faktiskt väldigt mycket läge att ta in Sanny Lindström, experten, C-More-experten och Expressen-experten, och höra vad han säger. För du Linus, du träffade honom och pratade med honom och gjorde en intervju.
Precis, jag var ute på Rögles träning, vilket vi är på alla träningar den här semifinalveckan, och där sprang jag på Sanny idag. Och jag misstänkte att alla våra lyssnare var lite nyfikna på att få en bild och en analys av Rögles kommande motståndare. Så jag frågade helt enkelt honom vilket typ av motstånd Rögle får i den här semifinalen.
Spelskickligt lag. Skellefteå har tre kedjor som alla kan leverera offensivt. De har fjärde kedja där med Linus Lindström som jobbar hårt. Rickard Hugg har ju ändå gjort viktiga mål nu, så att det är ett brett lag och spetsigt lag som Rögle ställs mot. Skellefteå har ju också rutinen i form av många spelare som har varit med i den här typen av matcher tidigare. Så att Skellefteå är riktigt vassa den här säsongen.
Vad är det för största styrka du ser? Om du nämner några faktorer, men kan du välja ut den?
Men offensiven är väl det som är farten i spelet, tycker jag. Där har backar som följer med upp i anfall, vilket gör att du hela tiden måste försvara mot fem spelare. De är rörliga när de är som bäst. Så backa, flyttar ner, byter position. Så du kan bli väldigt straffad om du inte är tillräckligt noggrann i defensiva situationer. Snabba i sina spelvändningar, bra uppspel. Så att det är ett puckskickligt lag som vill ha mycket puck. Som ofta har en tendens att ta initiativ i sina matcher för att vara i spelförande laget. Så att det är ett lag som... Jag trodde inte att de skulle vara så här bra inför säsongen. Men man har ju verkligen stärkt upp också under säsongen med framförallt Per Lindholm, men även Melke Karlsson som är en slutspelsspelare som kan kliva fram i viktiga skeden.
Vad ser du på svagheter i laget som Rögle kan nyttja?
De De kan bli lite överambitiösa, lite slarviga i spelet med puck ibland. De har några backar, Filip Broberg, visst talangfull, men det går att utnyttja hans spel, några backarnas ibland lite slarviga spel. Det är väl den delen jag ser. Sen är det också när de möter ett, liksom ett likasinnat lag som jag ändå anser att Rögle är, så alltså, ibland kan de få lite problem när de är satta under tryck i egen zon. De har ju i många matcher varit mer i offensiv zon än defensiv zon. Så när de sätts under tryck så kan de till stunder få problem.
Vad förväntar du dig för typ av match då? Två offensiva lag mot varandra känns som.
Ja, och jag vet inte riktigt. Det som är svårt, men Rögle har ju flera delar i sitt spel med en fysisk aspekt också. Med många framförallt backa, men även en fjärde kedja där som kan visa vägen. Skellefteå kanske inte riktigt har den, liksom den ingrediensen. Det är mer ett spelskickligt lag. Inte det där kanske ta sig in och skinnet lag på samma sätt. Så att där tycker jag att Rögle har kanske flera aspekter i sitt spel än vad kanske Skellefteå har.
Vad tippar du då? Vad blir det i den här matchen?
Nu är jag med i en Rögle-podd så då tror man att det är därför. Men jag, inför serien har jag sagt 3-2 till Rögle. Lite synd att man inte får en bäst av 7. För bäst av 5, det kan ibland vara tillfälligheter. Får man en dålig första match, då är det svårt att rädda upp en serie. Men jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt underhållande hockey. Jag var här i slutet av säsongen när lagen möttes här i Ängelholm. Och det var en väldigt underhållande match. Så jag förväntar mig inget annat när det här drar igång.
När jag lyssnade på den här intervjun, Linus, med Sanny, så tänkte jag innan den sista frågan, jaha, det här lät ju som att han tror på Skellefteå i SM-finalen. Sen kom hans tips på att Rögle tar sig vidare med 3-2 i matcher. Så jag fick en uppfattning av hans snack och en så här, jaha, i hans tips.
Ja, men det var också sättet frågorna jag ställde. Det är ju Skellefteå-fokus. Hade jag ställt frågor om vad Rögles största styrkor är, så hade det varit en hyllning åt dem ju, med tanke på att det sett ut mot Frölunda. Men klart är ju, och det efter Sannis analys och efter det vi har sett av Skellefteå under grundserien och i semifinalen, att det kan bli liksom åka av, som du sa då, det är mer rock'n'roll nu. Det är två lag som vill framåt. Det är två lag som är i ruskigt bra form. Med mycket offensiv eldkraft i respektive trupp. Så att om vi förväntar oss en liksom mer en sevärd kvart som jag ser mot Frölunda. Mellan två lag som spelar på ungefär samma sätt. Eller har samma ambition att spela i alla fall. Så känns det som man kan dra fram samma lands nu på något vis.
Skulle inte det här egentligen ha varit något av en drömfinal, och nu kommer den redan i semifinalen? För det är som du säger, det finns ju alla ingredienser för att det här kan bli det bästa och mest underhållande på hela säsongen.
Ja, jag vet inte, om man får göra någon slags liksom formbarometer, så är det väl ändå det är ju ändå det fjärde bästa laget som Skellefteå kommer in som. Man måste ju ändå hålla liksom Rögle, Växjö, Örebro, som bara alla tre manglade sig fram till semifinalen. Förlorade inte en match, någon av dem. Skellefteå krånglade sig dit efter 7 matcher. Så att tycker liksom, jag vet inte om jag håller med. Jag tycker att Växjö och Örebro ser snäppet starkare ut än Skellefteå.
Men spelar de lika rolig hockey då?
Inte Växjö kanske, med Örebro har väl rätt bra drag under sina galoscher. Men, nej, men jag håller med, rent förutsättningsmässigt så det kommer att bli en rolig serie. Det blir alltid rolig hockey när Rögle och Skellefteå möts, för de är offensivt programmerade, de vill liksom utveckla spelare med en kreativ, fartfylld hockey, så att det finns precis alla skyltar och pekar mot att det kommer att bli rolig, underhållande hockey.
Och är det inte det vi vill ha? Konsumenter.
Jo, det vill vi väl, men det är väl intressant. Jag tycker att slutspelen...
det vill vi väl. Det tåget fick jag inte med det på.
Ja, men det är väl inget liksom tivoli man ska gå till.
Jo, det här är ju virvelvindar och flumride och loopar och balder och jag vet inte allt vad de heter. Det är klart, det ska vara full fart och svängigt och allt sånt. Vi inte har något gnetarhockey som i kvalet mellan Brynäs och HV. Det kan ni ju inte på allvar mena att ni vill.
Ja, men jag tycker att det finns så många komponenter om ett slutspel och det är lika mycket liksom allt vid sidan om. Men det är helt klart så att jag såg väldigt mycket, framförallt andra halvan av den här serien mellan Luleå och Skellefteå. Det var ju två ganska olika stilar liksom. Hela den här elaka under huden, gruffar liksom Luleås liksom, ska man säga, raggar, svänger liksom på gränsen till det tillåtna hela tiden. Skellefteå är ju inte riktigt det laget, så det känns det som att förutsättningsmässigt är det mer två höghastighetståg som åker ihop nu.
Ja, och det var lite det jag menar med det jag sa i början där, just att det kan bli åka av och så. Vi hade nog haft en annan analys om Rögle hade mött till exempel då Växjö i en semifinal, eller om det hade varit Luleå i en semifinal. Då hade vi nog pratat om att det handlar mycket om riskminimering och inte göra misstag. Den typen av hockey, positionera sig rätt. Här kan det ju trots allt finnas andra typer av förutsättningar för de kreativa spelarna och vara så kreativa de bara kan och vinna matcher på det viset istället för den andra tradigare delen som du säger igen, som helt enkelt är mindre rolig att titta på. Det här kan bli full fart framåt att lagen vågar ta lite fler risker.
Men vi lyssnar ju på Sunny. Det är ju en klok man. Han gillar HD och HD gillar Sunny, så kan vi säga.
Så kan vi säga.
Jag tycker att han är ju på samma spår som jag med mycket. Jag tycker att forwardsmässigt är det ganska likt. Det finns samma liksom uppsättning av lirare, profiler, målfarliga, rightare. Det finns ganska liksom bred firepower på något vis. Jag tycker kanske att hittar man någon skillnad, tycker jag väl lite grann att den finns på backsidan. Skellefteås backsida är väldigt jämn. Rögles backsida är också jämn, men jag tycker att Rögle har spetsar på backsidan som inte Skellefteå har. Skellefteå har ingen, tycker jag, sider. Skellefteå har ingen, kanske inte heller en Niklas Hansson liksom, som går som en klocka med det urverket så liksom felfri.
Här har jag en spaning som passar in.
Jaha!
Får jag ta den?
Snyggt!
Shoot!
Ja. Ja, vi pratar ju offensiv spets. Jag vet att man inte bara ska stirra sig blind på poäng, men jag tycker ändå att vi gör det här avseendet för att det är ändå den bästa summeringen man har av en grundserie. Och mycket har ju handlat om Rögles offensiva spetsspelare, de som har klivit fram och de som har producerat så mycket. Men om vi drar en parallell då och jämför lite med Skellefteå och det de har i sin sitt lilla godisägg inför semifinalen, så är det ju så att i deras interna poängliga så vann Jonathan Bergen den på 45 poäng. Samma antal poäng som tvåan Jocke Lindström. Han har också 45 poäng att spela lite fler matcher än Bergen. Sen var det Jesper Fröden på 40 poäng och Oskar Möller på 35 poäng. Så det är många spelare som har producerat mycket för dem under säsongen.
Per Lindholm kom ju in under säsongen, så jag vet inte vad han hade för, vad han har för snitt.
Nej, men han gjorde inte så mycket poäng om jag så rätt under säsongen. Sen han kom in då, det är helt rätt där man ska lägga till Per Lindholm då, som kom in från Bostons organisation, och sen Melker Karlsson som också kommit in från San Josés organisation. Naturligtvis två liksom
jätteviktiga spelare för Skellefteå.
Superprofilvärvningar som man också ska i åtanke att de har adderats till det här lagbygget längs vägen. Och har också värdefull rutin att plocka fram. Men
vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
har du där alltså 45, 45, 40, 35 var Skellefteås topp 4 poänggör under grundserien. Rögle står Daniel Saar 50, Simon Ryfors 45. Jelina, en back där som tar sig in på 34 och sen Everberg på 32.
Ganska jämnbördigt ändå. Om man skulle ha slutit snitt på de där fyra och vardera lag skulle det inte vara så stor skillnad.
Exakt, och det är det som är poängen lite grann, att Skellefteå har precis som Rögle många spelare, alltså en handfull spelare som har levererat och producerat. Så där finns det förutsättningar för en offensiv frontalkrock, kan man säga så. Ja. Det kan bli kul att följa.
Får man dra lite streck mellan spelare i Skellefteå till spelare i Rögle som man tycker det finns likheter mellan?
Ja, och du kan göra det synligt för lyssnarna. För lyssnarna ser ju inte oss som vi gör när vi sitter på tre olika håll här.
Starka kulturbäraren, Oskar Möller, Mattias Sjögren, båda är kaptener. Möjligtvis Möller lite mer spirituell och rolig på sociala medier. Än vad Mattias Sjögren är. Men de är liksom väldigt det är två väldigt starka kulturbärare. Jesper Fredén, Daniel Saar. Två högerfattade ytterforwards med bra skott. Vassa i powerplay. Båda gjorde över 20 mål i grundserien, va? Thomas Kiskinen och Olli Palola. Två finska, lite ärrade veteraner med tunga meriter som har vunnit mycket. Men som kanske längs vägen halkat ner lite i hierarkin och typ parkerar i en tredje kedja. Gör rätt för sig, men jag kanske inte så mycket väsen av sig längre. Två som har fått lite genombrott i slutspelet. Rickard Hugg i Skellefteå som var liksom personifierade väldigt mycket av Skellefteås glöd här i match 6 och 7. Och Adam Edström i Rögle som båda kanske lite grann har fått genombrott för den bredare massan. Det var Rögle och Skellefteå som tog hem de två stora liksom hemvändarna just före transferfönstrets stängning. Per Lindholm i Skellefteå och Ted Brithén i Rögle. Även två draftval som gick som nummer 6 och nummer 8 i draften för två år sedan, va? 2019. Seider i Rögle och Filip Broberg i Skellefteå. Men där kan man väl säga att kurvan har gått åt olika håll. Seider är ju, som alla vet, otroligt dominant. Broberg är sjunde back i Skellefteå och spelar knappt i slutet. Och så två speedkulor. Simon Ryfors i Rögle och Andreas Wingel i Skellefteå. Lite olika roller kanske, men i alla fall två speedkulor och hålla ögonen på. Mest för att få upp lite namn på tavlan för folk som kanske inte följer Skellefteå varje dag.
Och då undrar jag, det var ju en mycket kompetent och intelligent genomgång av dig där, Daniel. Snyggt belyst att det är så likt varandra i båda lagen. Men hur får du in, du har inte fått in än, men kanske kan hitta en koppling någonstans. Hur får du in Dennis Everberg i en sån här mall från Rögle och Adam Tambellini från Rögle? Och hur får du in Jocke Lindström från Skellefteå?
Ja, Jocke Lindström och Tambellini gillar väl att glida in från högerkanten och dra i slangbällan, kan man väl säga. De är inte så lika annars, men där kan man väl hitta en parallell kanske. Så jag tycker att det är lite olika, om man ska bara lyfta blicken lite, så tycker jag att det är lite olika struktur på hur föreningarna leds. I Rögle är det ju extremt stark liksom prägel på Cam Abbott liksom som leder ihop med Brorsan. Jag vet att det finns många assisterande tränare, men väldigt mycket är ju ändå, känns det som, kommer från liksom deras hjärnor. I Skellefteå så har man tre tränare med delat ansvar, där det känns lite som att systemet alltid står över vem som är ledare. De känns ju nästan som assisterande tränare alla tre, tycker jag. Det var lite olika hur föreningen utbyggde. Rent strukturellt.
Det här var superintressant, tycker jag. Man fick en bild av vilka som är lika varann och vilka som har de olika rollerna också. En superliten parentes i sammanhanget är att jag var snabb och svarade där på att Sarr gjorde över 20 mål i grundserien. Han gjorde ju 18, men Jesper Fredén gjorde 22. Så har vi förskonat oss från ett par tillrättamejl i kväll eller imorgon.
Men de har gjort 40 ihop.
Exakt, va?
Hehe! Jag ska försöka utveckla mina tankar om... Jag ska försöka gå lite djuplodande på Skellefteå i en krönika som jag... Om Gud är med mig och grejerna håller så, som Christer Abris sa, så kommer den ut i världen torsdag morgon. Vad skrattar du nu?
Vilket ytterligt citat. Jag tyckte du sa om Gud är med oss och dojorna håller, och så tänkte jag på hans träskor.
Nej, det var Christer Abris som brukar säga så. Hans dojor höll för det mesta.
Ja, han hade väl träskor.
Exakt.
Vad går vi vidare från det? Det blev ju helt abrupt nu.
Jag vet inte.
Ja, men jag vet. För att vi får väl ändå belysa lite grann hur det ser ut i Röglelaget. Även om det inte finns mycket nyheter där så måste vi ju förmedla det vi ser ut på träningarna. Tycker ni inte det?
Jo, så trumpen du ser ut när du inte får komma med så mycket från ditt block.
Ja, det är... Innan vi drog igång det här så var det ungefär som att det finns ingenting att berätta. Alla är skadefria och hej och hå. Ja, och sen nu lite pliktskyldigt sådär. Ja, vill ni inte veta ändå?
Jo. Ja, men där sitter ju säkert jättemånga som lyssnar och tänker, om vi inte pratar om Rögles frånvaro och skadeläge, att där sitter tre idioter som inte tar upp detta 2 dagar före klubbens första semifinal i historien. Så jag tänker ändå säga det, att jag har sett träningarna tisdag och onsdag. Rögle har tränat likadant som de har gjort tidigare. Det betyder att Leon Briset har varit den här alternerande forwarden. Och det ser ut som att, precis som tidigare också, Ekestol Jonsson kommer att vara den alternerande backen. Rögle har rullat på 7 för att fördela instid tidigare. Återstår att se om de gör det i samma utsträckning nu i semifinalen.
Och för att förtydliga det så menar du att Leon Bristedt sannolikt inleder som 13:e extra forward, inte ingår i någon av de 4 kedjorna när matchen börjar på fredag kväll?
Sannolikt, ja. Man har ju lärt sig att inte ta ut några sanningar i förskott vad gäller Leon Bristedt med tanke på hans förutsättningar. Men det har sett ut så på träningarna hittills i veckan. Men att Bristedt ska vara med och spela matchen känns däremot helt givet på fredag, eftersom han har tränat en av powerplay-uppställningarna. Men han kommer säkert ha samma roll som han haft innan, den här in i powerplay, bidra där och sen så göra ett gäng byten i 5 mot 5 också.
Mm. Jag skulle vilja återvända lite kort till Sanny Lindström igen. Är ni helt eniga i hans beskrivning av Skellefteå och alltså tyngdpunkterna är ungefär, alltså vågskålarna väger ungefär lika?
Ja, det skulle jag nog säga. Jag är också inne på att som jag lite sa innan, att det finns ganska mycket offensiv liksom kraft. Jag tror, jag är helt säker på att när Rögle lägger ut sin gameplan, liksom att de vill plåga Skellefteås, de vill trycka tillbaka Skellefteå i egen zon. Det är någonstans de inte helt liksom känns helt bekväma i, så är det väl när de hamnar under press. De vill gärna spela sig ur de flesta situationer. Det kan bli stressat och det kan leda till fel. De kommer att få fullt upp där med Rögles liksom fysiska spel, som ändå var en stor framgångsfaktor mot Frölunda. Det känns som att Rögle malde ner Frölunda, vann den liksom fysiska kampen. Skellefteå kommer nu med massa matcher i benen. Jag är helt övertygad om att Rögle vill fortsätta vara fruktansvärt jobbiga där och skruva upp allt och trycka tillbaka dem och fullfölja mycket och mangla backar. Så där jag kan liksom inte se att Rögle skulle liksom göra som man gjorde mot Luleå lite ibland, att man ställer upp och väntar liksom av rädsla för att gå bort. Så jag tror att de kommer att försöka gå stenhårt.
Skulle vi kunna göra en slags betygssättning eller någon känsla lagdel för lagdel? Är det möjligt? Målvaktssidan?
Ja, väl, ja.
Hur bedömer ni där, Rögle versus Skellefteå?
Min känsla är att Rögle är liksom, det kommer att vara Rifalk som står. De har gjort sitt val och Jag tror inte de kommer att vila honom mycket. Skellefteå har ju så här långt alternerat lite mer. Skulle jag säga. Blev den här unge målvakten Arvid Söderblom som har gjort en jättefin säsong efter att ha varit utlånad till Tingsryd, gjort en stark säsong. Han har ju stått ganska mycket i så här, lite samma fördelning som Rifalk Gustafsson, typ 30 till Gustav Lindvall och 20 till Söderblom. Lite fritt om minnet, men ungefär där. Men jag tror att de kommer att börja med Lindvall som var jättebra i match 6 och 7. Men de har en rätt så stark... Jag tror inte de kommer att vara lika blyga för att slänga in sin andra målvakt som Rögle. Men ska man liksom bedöma, eftersom det är Rifalk som kommer att stå, så kanske lite plus för Rifalk så här långt. Tycker jag att han har sett otroligt liksom stark ut. Men det är ganska jämna papper. Det är kanske 4-4 eller... Ja, 4-4 kanske.
Backsidan?
Ja, lite före Rögle tycker jag. 5-4.
5-4, det var den där spetsen du pratade om tidigare med Seider och Jelina och Hansson.
Men jag tycker att Skellefteå, där finns liksom en, där finns både rutin och lite genombrottsbackar, så att jag tycker att de har väldigt jämn backsida, men de har inte riktigt Rögles toppar.
Forwardsbesättningen?
Ja, men också ganska jämnt i grunden, kanske samma siffra, men kanske lite övertag Rögle sett till hur det faktiskt har sett ut i kvartsfinalserien, där fjärde kedjan med Brady Ferguson, Taylor Mattsson och Adam Edström har faktiskt liksom nästan lett laget, även produktionsmässigt. Den människan efter också liksom starka arbetshästar längst ner, men man kanske liksom inte fått den utdelningen som Rögle har fått ihop kemin på något vis, fått ihop hierarkin, fått ihop kedjorna på ett perfekt sätt, så att jag skulle ändå säga lite före Rögle där också.
Då kan vi sammanfatta det med att
slå man, men vad vet jag, ni kan väl ni får säga att jag har fel om ni vill.
Nej, vi sitter här och lyssnar som två skolbarn som lyssnar på magisterns föreläsning. Jag suger bara åt mig av informationen och bildar mig lite extra kunskap.
Jag vet inte mer än Bosse Nilsson som sitter hemma och tittar på Seymour. Jag bara gissar som alla andra.
Men när jag var liten, jag satt och kastade sudd på läraren. Så jag kan inte kasta sudd på Daniel här. Det är för långt.
Det förvånar mig inte att du gjorde det igen. Men
jo, det förvånar mig. Du har ett gott hjärta. Du skulle aldrig sitta och kasta sudd. Det är bara en lögn. Du har aldrig kastat sudd på någon.
Jag gjorde ju nästan små dragpåsar. Alltså klippte sönder sudden och hade färdigklippta bitar när jag kom till vissa lektioner.
Det kan du berätta mer om.
Jag längst bak och så bara filade jag iväg dem.
Stort.
Det var inte så populärt, de lektionerna. Men det är ju en helt annan historia.
Ja, det skulle man nästan kunna säga faktiskt.
Men om jag sammanfattar och lägger ihop, och jag är ganska duktig på matten då, så blir det antingen ett eller två extra... Ja, nu ska jag säga plus eller getingar eller siffror som vi fått med allas kvällstidningar till Rögle.
Ja, men så är väl min känsla. Lite före Rögle. Inte minst liksom förutsättningsmässigt att de kommer utvilade och det gör inte Skellefteå.
Ja, det är väl där också jag tycker att det rent kvalitativt, formmässigt, förutsättningsmässigt så gör det att Rögle går in i den här matchen med ett favoritskap, och ett favoritskap ska de också ha, speciellt med tanke på hur det ser ut mot Frölunda.
Mm. Ett ämne till i det här är ju faktiskt att vi ser en hockeykarta som inte riktigt ser ut som den gjorde för ett decennium sen. Ja, Växjö har ju varit med ett tag på de här nivåerna, men det är ju ändå inte, ur ett historiskt perspektiv, ingen jätte eller elefant hockeymässigt. De har blivit det från 2010-talet och framåt. Och Örebro, nya på den här nivån. Rögle, nya på den här nivån. Skellefteå är ju då den klubb som skiljer sig med historien. Och vi ser också att HV71 tvingas lämna. Brynäs var på väg att tvingas lämna två av de här riktiga klassikerna i högsta ligan i Sverige. Så, och så får vi upp ett klassiskt lag i och för sig, Timrå eller Björklöven, båda de, vilket det nu än blir. Så det är ju en delvis omdaning av hockeykartan. Man kan också föra in att det som har varit en mer tyngdpunkt skjuten mot södra Sverige blir ju lite mer balanserad när vi får upp Timrå eller Björklöven. Vad har ni för synpunkter kring det här?
Ja, men det är ett stort omtag och stora förändringar vi ser hända, som händer successivt och har gjort under några år. Du nämnde många lag där igen, men man kan också typ Färjestad som ett exempel. Du har ju Frölunda som Rögle mötte som ett klockrent annat exempel, som har varit helt dominant under många år och nu ryker med 4-0 i en kvartsfinal.
Och det,
ja, det är ju ett annat exempel på en klubb som jobbar efter sina resurser och på så vis hankar sig kvar och bygger på lite nu steg för steg, känns det som. Om man överlever första säsongen så finns det ofta en betydligt bredare och mer bekväm plattform att stå på. Jag tycker det är superintressant och roligt att följa också, för det har ju, när man själv växte upp och följde hockeyn, så kändes det som att det var ganska cementerat vilka i alla fall topp 5-klubbarna skulle vara när du summerar en grundserie. Det var de som var där uppe och sen fick de andra fick leka lite i bakvattnet och slåss om och få lite rampljus i ett slutspel och liknande. Så det här gör ju någonstans att, som du sa, kartan ritas om. Det är veckaklockor för många av de här stora elefanterna som nu egentligen tvingas se över sina verksamheter någonstans. Se hur jobbar vi? Varför funkar kanske inte det vi har gjort i alla år längre? Vad är det som har förändrats i de andra klubbarna? Varför funkar det för Rögle? Varför funkar det för Örebro och Växjö? Även om de, som du sa igen, har varit med ett tag. Jag tycker att det är nyttigt för svensk hockey också. Sånt här föder ju utveckling. Det föder utveckling för både de som ligger i toppen nu och de som vill ta sig tillbaka dit.
Det är också en skärm, tycker jag, i just ishockeyn jämfört med fotbollen. I ishockeyn så är det ju bevisat nu att det går att komma fram fast förutsättningarna inte verkar så och ta sig hela vägen upp. Medan i fotbollen är det nästan omöjligt. Där är det i Sverige. Det är de stora klubbarna, storstadsklubbarna, de är där år ut och år in. Mellan stora städer också, men mycket svårare i fotbollen.
Jag tänkte dra den parallellen. Jag var på den inkrönika i vintras. Ta liksom en allsvensk fotbollstabell från 10 år tillbaka, så ser den ju ut. Över halvan är ju ganska lik liksom, MFF, AIK, Hammarby, Djurgården och Häcken och Elfsborg. Det är några lag som HF till exempel, som något lag som faller ett tag och så tar sig tillbaka. I hockeyn är det ju väldigt mycket mer ombytligt. Men hockeyn har inga transfersummor. Hockeyn kan inte som fotbollen sälja någon tjomme till en rysk eller liksom en italiensk klubb, bonga in 50 miljoner på kontot och liksom ha som en liksom en madrass att bygga verksamhet kring. För att säkerställa. Hockeyn har inte övergångssummor på det sättet, vilket innebär att de bästa lite grann urholkas och så tvingas man liksom varje år prestera. Och det går ju lite i cykler hur man presterar. Och vissa lag har uppfunnit någon slags framgångsformel som funkar. Växjö över någon slags tid, Skellefteå också. Medan kanske Örebro och Rögle är mer moderna i att liksom hittat en verksamhet, hittat rätt folk på rätt plats och byggt upp ett bra lag som inte har blivit liksom sönderköpt. Men liksom ger det 5 år så är det långt ifrån säkert att liksom Rögle och Örebro är med och spelar semifinal. Det tror inte jag i alla fall.
Och det är det som är det roliga, att det är ombytligt. Det känns som att vad som helst kan hända de kommande 5 åren. Att det är jättesvårt att förutse hur det kommer att se ut. Och det är det som gör det intressant, tycker jag, att man hela tiden får syna och vända och vrida och jobba med nya förutsättningar inför varje säsong. Det gör ju att, tror jag, att intresset kommer att skruvas upp när ovissheten och liksom nerven i det hela ökar.
Det föder lite självförtroende också. Men i fotbollen, så för att dra den som exempel, så hamnar ofta de bästa spelarna i de största klubbarna. Liksom. Det händer ju inte att någon riktig starlet liksom går till Degerfors. Liksom. Men i hockeyn så har det ju blivit en annan verklighet där faktiskt liksom, Rögle kan vinna en dragkamp om en spelare mot Frölunda eller Djurgården, trots att de finns i, liksom, i miljonstäder och så. Och, det är absolut häftigt. Jag tror faktiskt att jag har fått någon slags liksom, självförtroende som spiller över på en klubb som Oskarshamn. Kanske, som i många år så stod de nya klubbarna med mössan i hand lite grann och rättade in sig i ledet. Liksom. Oskarshamn rycker lite på axlarna och säger... Om Rögle kan, varför skulle inte vi kunna då?
Nu är vi ju en hockeypodd och sådär, så det är lätt att vi kan uppfatta som partiska med hockeyn. Men jag skulle vilja säga en fördel för fotbollen, det är ju att, som jag tänker i alla fall, att fallet inte blir lika stort för de lag som åker ur. För de som åker ur är oftast de mindre klubbarna. De större klubbarna klarar sig. Nu ser vi med det nya systemet i hockeyn där antingen Brynäs eller HV skulle ryka. Och det får såna enorma konsekvenser. Det är ju baksidan i hockeyn, tycker jag, jämfört med fotbollen. Visst, det skulle bli enorma konsekvenser om Malmö FF skulle åka ur också. Men sannolikheten är ju mindre att toppklubbarna i fotbollen åker ur än att det blir ett lag som faller i hockeyn, känns det som.
Nej, det blir inte riktigt samma. Man vet ju redan med säkerhet att liksom det laget med HV som åkte ur, det kommer ju liksom att fyra femtedelar kommer att krossas. Det är en liten stomme som blir kvar. Jämfört med HV som åkte ur Allsvenskan, som tappar någon spelare, men det är i stort sett samma lag som försöker gå upp igen. Fallet blir inte lika, det är vissa lag i fotbollsallsvenskan eller som Falkenberg som är med varannat år och varannat år spelar i Superettan. Det finns inte riktigt i hockeyn.
Nej, det var dit jag ville komma. Just HIF är kanske ett exkluderat exempel, för där har det ju varit väldigt tufft för dem att ramla ur Allsvenskan. Det är ju ett fall. De finns ju i Allsvenskan också, men jag ser alltså generellt sett att fallet är större i hockeyn. Så det är ju på minusposten i hockeyn.
Ja, vi har ju själva bevakat liksom, Rögle sett det hända två, tre gånger. Det är tuffa papper. De har en resa framför sig i Jönköping. Men där ska vi, dit längre behöver vi kanske inte gå på HV-spåret. Vi ska kanske växla tillbaka till semifinalen.
Ja, jag ska bara sticka emellan med ännu en parentes. Du undrar ju i början av programmet det här med semifinalerna. Varför
just det
spelas i bästa fem.
Just det.
Jag har inte lyckats hitta jättemycket info om varför. Det enda som jag citerar en text från Sportbladet. Där de skriver att många undrar varför semifinalspelet kortas ner. Enligt Johan Hemlin, då SHLs sportchef, var semifinalen det mest gångbara förslaget som SHL-klubbarna också själva då har godkänt.
Okej.
Okay. Så jag vet inte om det hjälpte dig eller hjälpte lyssnarna, men jag vill inte att den bollen bara skulle flyga i luften till programmet var slut. Så vi kan ju stänga den butiken där i alla fall för just det ämnet.
Ja, det var ju inte en skallning mot Johan Hemlin, utan det är ju SHL-klubbarna som själva då har bestämt det här. Så det är ju en skallning mot alla SHL-klubbar. Jag tycker att det är fortfarande höllt i dunkel hur det kan vara det mest gångbara. Det handlar ju om lika många dagar om man nu ska ha 5 eller 7 matcher i kvart till semi.
Ah, ja. Kanske handlar det om pengar, att det är fler kvartfinaler. Skulle vi gissa det kanske?
Där har vi det.
Pengar är alltid en faktor.
Ja. Japp. Var vi klara där?
Jag har ett roligt mejl som jag måste läsa upp. Jag tror att det här kan man ge lite perspektiv till en och annan, eller lite roliga påminnelser för Rögle supportrar som har vandrat i motgångarna, alltså dal, många gånger. Det är från Mats Andersson som skriver så här till mig. Hej Daniel. Du som är en klok man, jag måste fråga en sak. De säger på radion att Rögle slagit Frölunda i SM-kvartsfinalen med 4-0 i matchform och utan att förlora en enda period. Slagit ut Frölunda? Visst måste jag ha drömt. De är ju regerande svenska mästare och SHL-mästare. Men du, sen säger de att Ted Brithén styrde in det sista målet. Spelar inte han i HV71? Och Daniel Saar spelar tydligen också i Rögle igen. Och Niklas Hansson och Dennis Everberg och Mattias Sjögren. Men det är ju sådana som slår igenom i Rögle. Sådana kommer ju aldrig tillbaka. Och Cody Curran, han som använder Rögle som språngbräda till NHL, skickar en hälsning där han säger att han följer laget och saknar grabbarna. Så gör väl inte spelare som lämnat. De är bara glada att komma till ett bättre lag och slippa kvalångesten. Och den här känslan jag har. Du vet, när man drack sockerdricka när man var liten, men så råkar man skratta så allt hamnade i näsan. Så känns det i hela kroppen. Ska det vara så? Håller jag på att bli sjuk? För visst är det här bara en feberdröm med oroliga hälsningar, Mats.
Alltså fantastiskt välskrivet, men just det med sockerdrickan, det fick jag när jag var sjuk. Så den kan jag inte koppla till något positivt. Sockerdricka drack jag bara när jag var sjuk. Aldrig annars.
Men Mats, jag tror att han befinner sig i ett sjukligt tillstånd, så det kanske är samma. Det var ett roligt mejl i alla fall.
Ja, men det är ju som du sa, perspektiv och den resan Rögle har gjort. Det är möjligt att vi ser tillbaka på den här Rögle-upplagan om några säsonger eller ännu fler år och tänker att det var liksom, det var nog det bästa laget de har ställt på benen någonsin. Om förutsättningarna är annorlunda då, vilket de sannolikt kommer att vara ju. Och det är väl bara att inse att det är Rögle-laget som spelar just nu med den mixen som finns av stjärnor och stjärnor också som har stark anknytning till klubben och närområdet är någonting alldeles, alldeles extra.
Och så sammanfaller det med att ingen får se någonting. Jag tror det är den vanligaste reaktionen jag får när jag träffar folk. Alla säger samma sak. Det är bara så jävla tradigt att man inte får se det.
Mm. Ja, det är ju ett antiklimax som är helt... I pandemisammanhanget ska man väl passa sig för att jämföra olika såna här sportgrejer med större värden och större saker. Men i Rögle-sammanhang och för dess supportar så är det här antiklimaxet av liksom episka mått.
Det är som en sockerdricka utan kolsyra.
Ja, det är en ödets ironi.
Nu då? Är vi klara nu då?
Jag sträcker händerna i luften och säger att jag är klar och är sugen på att se pucken släppas. Men innan det ska vi väl randa ihop lite fler artiklar. Vi kommer att ha mycket fin läsning inför den här semifinalen. Det kommer ett reportage som jag har sett bilder och skummat text av Linus Alin som kommer att vara mycket läsvärt.
Det gör det och det kommer en krönika från dig Daniel och det kommer spelarintervjuer, tränarsnack de närmsta dygnen här inför första semifinalen på hd.se och i papperstidningen. Jag ska ut där under torsdagen igen och jag har, som ni ser här nu, kablat upp armarna va? Nu gäller det att ösa på ordentligt och det tänker vi verkligen göra i alla våra kanaler inför och under den här semifinalserien.
Det låter inte som man ska slarva med sin premiuminloggning, eller vad säger du, Hjelm?
Nej, lös direkt. Det är skitbilligt, det kostar en kebabpizza i månaden, eller två.
Och så mycket godsaker du för de pengarna. Det är till och med sockerdricka på köpet.
Ja, ja.
Gott, ska vi säga tack till Vågen Försäkringsbyrå för troget samarbete och önska alla en fortsatt fin vecka, kanske.
Ja, det gör vi. Hej med er.
Hej då.
Hej!
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.